Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Vi sitter på lokal och spelar in ett bonusavsnitt. Därav varierande ljudkvalitet.
Ja.
Jag kanske inte behöver säga det varje
gång.
Är jag tjatig liksom? Jag vet inte riktigt. Det är jättehärligt ute. Jag har tagit en lång promenad i morse och fotograferade. För det har alltså inte funnits nästan något ljus på ett halvår här i Göteborg.
Inga soldagar?
Nej,
eller inga soltimmar?
Nej, precis. Väldigt få liksom. Ja. Så att man är lite svulten nu på att bara ha något.
Ja, lite ljus.
Någonting att klamra sig fast vid. Okay. Liksom.
Stod du och solade lite? Eller?
Ja, det gjorde jag. Ja. Jag satt på en bänk och blundade och vred huvudet i solens riktning. Ja. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag tänkte på det.
Ja, jag funderar på att göra det, men jag vågade inte.
Nästan. För att du får cancer i ansiktet.
Jag får bänkångest.
Bänkskräck.
Ja.
Ja, där sitter han.
På bänken?
Ja. Knäpper upp
en ett jobb.
Nej, precis. Nej, men det är riktigt. Det ska vara en viss fart. Annars blir folk oroliga. Det är alldeles riktigt. Det undrar jag ibland. Vad fan gör folk på dagarna? Majorna är ju en sån stadsdel. Man ser ju folk hela dagarna här. Vad fan gör folk?
Jobbar
de inte? Nej. Och sen bara. Men om jag ser dem, jobbar inte jag? De har ju skrivit i diverse tidningar, har rapporterat om att det har börjat ske censur. Och de två senaste incidenterna, det gäller Roald Dahl och så gäller det Ian Fleming, va? Roald Dahl som är känd för bland annat Häxorna och Jätten och allt vad de heter.
Barnböcker. Framförallt, men även vuxen.
Och Ian Fleming då, som är James Bond agent böckerna liksom.
Som kanske skrevs på 50-60-talet.
Någonting något, sånt, ja, precis.
Och för vuxna eller kanske unga vuxna. Så det är barnböcker och
ungdomsböcker skulle jag nog säga. Det skulle jag nog säga. Jag har svårt att tänka mig att en vuxen man på 50-talet ska läsa om någon fräck agent. Liksom.
Nej.
Men idag,
men det känns lite 20 plus. Lite så här.
Idag leker ju 40-åringar med Lego. Så att det har ju hänt lite på de här åren.
Ja. Retarderats.
Ja, precis.
Nej, men jag har ju undersökt lite det här. Tidningarna reagerade ju på det här ganska starkt. Och många reagerade ganska starkt mot det här. Men just när det kommer till Dahl då. För det handlar om hundratals ändringar. Och som jag, jag kanske kan komma in på det direkt. Alltså jag tycker att det här, censur har ju existerat väldigt länge. Eller liksom, man har ändrat i böcker ganska mycket historiskt sett. Ett exempel är ju Bradbury's Fahrenheit 451 som kom på 50-talet. Då var det så på 60-talet så skulle man ge ut den här på high schools, som det heter på engelska, som väl är högstadium eller gymnasium. Något liknande. Så det skulle komma ut en särskild utgåva som skulle rikta sig till gymnasier i USA. Och då, utan att säga till, så var det en redaktör på Ballantine Books, hans förlag, som började ändra då, liksom tog bort saker som ord som hell och damn och abortion.
Ja.
Och även ändrade så här drunk man till sick man. Så liksom typ obscena ord eller lite jobbiga ord, så ändrade man. Och det kanske var nästan 100 ändringar i det här. Och han fick aldrig reda på det här förrän typ över 10 år senare att den här utgåvan ens fanns. Det var till och med så att ett tag fanns det fanns parallella utgåvor, så det fanns den här för ungdomarna och så fanns det den vanliga då, som såldes i vanliga butiker och sådär. Men den försvann och ersattes med den här reviderade eller censurerade upplagan. Så det tog ju lite hus i helvete när han fick reda på det här Bradbury's.
Bara en sak, och på den här tiden, eller det som har hänt i USA, eller det som är nästan en amerikansk tradition, det är att man har ju varit väldigt, vad ska man säga, evangelistisk.
Exakt,
och
puritansk.
Puritansk, och det innebär att till exempel man får inte säga fula ord om tv-kanalen i kabelnätet och så vidare. Så man håller på med detta i USA. Och då är ju frågan på 60-talet, då måste ju hippisarna till exempel varit väldigt kritiska till den här censuren som de här dumma kristna håller på med. Kan jag tänka mig.
Mm.
Ja.
Mm.
Vilket är en intressant sak.
Ja, visst.
Ja. Eftersom att det är samma grupp som nu sätter sågen i Roald Dahl. Liksom.
Mm. Ja, det är ju... Det märkliga är om man då tar de här... Där är ju, Bradbury är ju ett flagrant exempel. Man får inte reda på det. De ungdomarna som läser boken får inte reda på att det är censurerat. Nej. Så det här sker ju under radarn.
Mm.
Nu är man öppen med det.
Mm.
Vi ska göra det här. Man kanske inte ens har tryckt böckerna än de nya Roald Dahl-utgåvorna. Men det som jag tänker är annorlunda här är att det liksom är... obegripliga ändringar också. Eller det är jävligt skumma ändringar som är av en annan karaktär.
Mm.
Det är inte det puritanska längre eller det klassiska att det bara är liksom att det bara är fula ord. Utan det är liksom sådana här ändringar som i The Enormous Crocodile, en bok om en stor krokodil som så står det liksom We eat little boys and girls.
Mm.
Och så har de ändrat det till We eat little children. Det är liksom en, alltså, jag kan ju förstå då, men då måste man gå in i ett psyke som är nästan skruvat. Va?
Mm.
För det handlar inte längre om den här puritanism, det handlar om helt andra, det handlar om ett annat sätt, alltså engelska ordet sätt av tankegods och idéer som är jävligt skruvade. Alltså boys and girls, det är så specifikt då på något sätt att det beskriver kön, att det blir provocerande då.
Mm.
För då kan någon som, om nu spekulerar jag då, hur man har tänkt här, liksom, då kan någon som inte är varken en boy eller en girl bli ledsen då.
Mm. Men det är ju det här ständiga också. Jag skulle vilja kalla det för godhetssignalerande by proxy, tycker jag är ett bra ord. Godhetssignalerande by proxy. Att man godhetssignalerar, och det är alltid någon annan okänd persons vägnar. Ja, men det här lilla barnet som inte känner sig som en pojke och flicka tar illa upp av det.
Mm.
Och det är ju en fiktiv sak. Det har ju aldrig hänt. Det är liksom det är bara trams. Jag menar liksom, även fast då, det finns ju en försvinnande liten grupp pojkar och flickor som inte riktigt vet vad de hör hemma. Jag vet inte vad det är, men är det 0,2% eller någonting eller vad det är. Ja. Och de är ju så vana att exponeras hela tiden för pojkar och flickor. Så att liksom de skiter väl i det. Liksom de har väl, och mindre barn tänker inte ens på vad de är.
Mm.
De har inte de tankarna liksom. Så det här sker ju bara i de här vuxna personernas, i de här aktivisternas huvud liksom. Ja.
Det är ju aktivister. Förlaget Puffin Books eller någonting, det är väl brittiskt och ligger väl under Penguin eller någonting som ger ut hans böcker. De hade ju anlitat sådana här sensitivity readers som de kallar det. Då är det väl att de här sensitivity readers då har gett förslag till förlaget.
Mm.
Och så har de gett hundratals förslag av den här typen då. Och andra så här, fet är tydligen fel.
Ja, då ändrar de det till enorm istället i Roald Dahl.
Ja.
De är bara lite mer exempel på ändringar som har skett. Jag läste en ändring de hade gjort i Roald Dahl. Och det var att de la till en rad. Någonting med att så här... men det finns också kvinnor med vanliga jobb eller någonting sånt.
Jag vet vilket det var. Det var så här... häxorna i romanen Häxorna, eller barnboken Häxorna, har ju peruk på sig.
Ja.
Och så då har de lagt till, ja, de hade peruker och bla bla bla. Och så då har de lagt till raden. Men det är helt normalt att kvinnor kan ha peruk av många olika anledningar. Och det är inget konstigt med det.
Nej.
De har lagt till det.
Men då, bara för att gå lite djupare i det exemplet. För då, jag tänkte på det och då tänker jag så här. Att Roald Dahl, som är mer eller mindre ett geni såklart, eller vad. Han beskriver ju de här häxorna för barn med att han använder ju sådana här grepp som man skulle kunna beskriva som unheimlichheit. Liksom. Mm. Att till exempel att under håret så är det inget hår. De har, det är en falsk peruk. De har någonting att dölja. Mm. Alltså han använder grepp för att barnen ska tycka att de här är obehagliga. Liksom.
Jättebra bilder. Han beskriver häxorna då. Häxorna är ju liksom inte människor här. De är ju inte människokvinnor då. Det kan man ju... Han har anklagats för att vara misogyn och sådär. Men de har liksom... De har inte vanliga naglar. De har klor. Därför döljer de det med handskar. Ja, så här, långa handskar. Precis. Och så har de då... Och under peruken så har de fnasig hud. Och liksom så här... Liksom skorvig hud. Så de döljer det med peruken. Det är så liksom... Man liksom jag glömmer ju aldrig den här beskrivningen av häxorna. Va? För de är så... Du är jävla obehagliga. De har också blott spott.
Ja, just det. Ja. Men alla de här sakerna konstruerar ju Roald Dahl för. Och det är ju därför Roald Dahl är så stor.
Ja, ja,
för att han lyckas. Han hittar rätt i psykologin.
Ja,
där, liksom. Men när man lägger till en sån rad då. Och pillar i det. Då
underminerar
då
du det.
Underminerar
du saboterar till och med det här kreativa verket.
Exakt. För då liksom tekniskt sett. Då liksom förstör man Roald Dahls psykologi.
Ja, hur han, psykologiska finessen.
Ja, precis.
Lite Roald Dahl då, för de som inte känner till så mycket. Han står ju ofta på barnets sida naturligtvis. Han beskriver de vuxna som elaka, giriga, nästan sadistiska karaktärer. Liksom, så här. Så, han säger liksom... eller budskapet eller hans böcker liksom. Man förstår som barn när man läser men världen är inte god alltid liksom. Livet kanske inte kommer bli en dans på rosor. Det är någonting som händer när jag har ju läst Dahl när jag var liten, så det är liksom saker som händer när man läser honom, för
det finns ett riktigt mörker och det finns riktig ondska och det finns riktiga saker
och det är makabert och absurt eller absurt makabert, det är ganska mörk humor liksom. Så jag kommer ihåg, för att ta exemplet häxorna då, så är det, den slutar med att den här pojken då blir förvandlad till en mus.
Mm,
och hans farmor är ju döende och sådär, så hon kanske bara har några år kvar.
Mm.
Men så står det i boken och så beskriver han, men jag, farmor, hur länge lever en mus? Ja, kanske två år. Vad bra, vad bra tycker han. Då kommer jag inte överleva min farmor.
Nej,
sådär.
Just det,
Och jag kommer ihåg att fan vad mörkt det var. Ja. Det var som ett slag i magen liksom. För det är liksom, dels är det så, var det så drabbande, för han beskriver farmodern. Roald Dahl har byggt det på sin egen mor, så det är en väldigt kärleksfull beskrivning av just farmodern. Och det är jävligt drabbande helt enkelt när man läser det. Liksom. Så det är liksom fantastiskt. Han är ju fantastisk författare. Liksom.
Men de här, nu har det varit i ropet igen. Och då är ju liksom den vanliga kritiken mot de här förändringarna är liksom då, okej, de kanske borde läsa 1984. Det här är galna kommunister. Det här är dumt, de är dumma och så vidare. Vi behöver liksom inte snöa in för mycket på det, för det är redan sagt liksom. Det är klart att de är helt dumma i huvudet. Men det som jag undrar väldigt mycket, och det är för att reaktionerna, speciellt på Roald Dahl och Ian Fleming det senaste, så har det nästan varit uteslutande negativa reaktioner på detta. Jag har inte sett någon försvara de här förändringarna. Nu har inte jag läst allt, men jag har inte sett att någon bara, men fan vad bra, äntligen tar de i tur med Ian Fleming. Men fan läser ens Ian Fleming idag? Det handlar ju såklart om att de preventivt vill skydda varumärket Bond liksom. Men det känns som att det bara har mötts av kritik. Och det påminner mig lite om, du vet, när Greta nu häromdagen blir bortsläppad av norsk polis.
Hon blir bortsläppad igen?
Av norsk polis.
Aha, okay.
Hon är på väg att bli Ulrike Meinhof.
Ja, det är hennes grej. Hon blir bortsläppad av polisen.
Vänta tills hon dyker upp med en bombväst vid ett kärnkraftverk eller någonting. Nej, men i alla fall.
Var det positiv kritik?
Nej, jag menar det att liksom, jag har svårt att se att någon bara, men vad fan vad bra att den här 20-åriga flickan har problem med polisen hela tiden. Alltså, man har svårt att se att det finns liksom en positiv respons på det. Och därför blir det intressant att analysera motiven varför man håller på med det här när man bara bemöts och får skit för det.
Mm.
Alltså det är som de här personerna som limmar sig fast vid en väg till exempel. Det är ingen som sitter där fast i någon jävla bilkö på grund av det som tänker ja, nu är det nog dags att ta itu med klimatet.
Mm.
Det tänker man inte. Det som alla sitter och tänker på där är att vi borde köra över de här personerna som limmar sig fast i vägbanan. Och det för att det är en sak om du gör någonting och får massa positiv respons för det. Men om de håller på med de här grejerna och folk bara blir förbannade, då ställer det är en helt annan typ av extremism. Det är det jag vill komma. Eller hur? Liksom, det är väl ingen som... Har du läst någonting eller någon tycker det här är
nej,
bra?
Nej, det har jag i och för sig inte. När det gällde Roald Dahl så Karin Pettersson skrev någonting i Aftonbladet. Eller hon skrev ju att det var dåligt då, naturligtvis. Mm. Hon är chefredaktören, eller kulturchefen där.
Ja.
Hon skrev att det var dåligt så. Men hon skrev också, tyckte jag, var jävligt... jävligt ovidkommande om Roald Dahl, att han var, att han hade varit dum i sitt liv eller att han var taskig och att han sa antisemitiska saker, vilket jag inte tycker har med saker att göra. Det är helt ovidkommande, ja.
Men det är också ett intressant resonemang, för då innebär ju det argumentet att om någon har varit dum enligt de här woke-personerna, då får man lov att pilla i hans böcker.
Exakt.
Och det är jävligt skumt liksom.
Jag tänker att det finns så många aspekter av det här. En sak som jag tänker, ja, dels det att ja, det här, han var en av de mest framgångsrika författarna som kanske levde i Storbritannien. Liksom 300 miljoner sålda böcker. Han var man och vit och liksom, han är fel på så många sätt i den här identitetspolitiken, intersektionella. Han är den dumma liksom antisemitiska vita gubben. Och då tänker jag, då kanske de tar i lite extra då när man ska revidera hans verk och censurera hans verk. Så det tror jag mycket väl skulle kunna vara. För jag är inte säker på att man hade gjort likadant med Beatrix Potter eller Selma Lagerlöf eller vad det nu kan vara.
Det är en hämnd, utifrån deras perspektiv så är det en hämnd på de här hemska förövarna som har byggt upp det ondskefulla imperiet som kallas för väst.
Ja.
Som bara har förtryckt folk och skapar förtryckarlitteratur. Och om man verkligen tror på den idén också, att till exempel Ian Fleming, precis som alla andra på 50-talet, så använder han ju fel ord om någon kommer från Afrika.
Mm.
Vilket alla gjorde i litteratur från 50-talet.
Alla
gjorde det. Ja. Och det har att göra med att det var så språket användes då.
Mm.
Det är inte så att Ian Fleming går runt och är liksom en...
full-blown racist.
Nej, men precis. Det är ungefär som att det är en rasist i Åsa-Nisse. Den rasisten finns inte liksom. Den existerar inte. Och då vill man ju såklart då liksom trycka dit och ändra på det här för då ser man väl det som en slags plikt liksom. Att alla de här hemska grejerna de här personerna har gjort och hittat på, all den här skulden liksom, då kan vi in och peta i det retroaktivt.
Ja, precis.
Finns en logik i det.
Det finns en,
psykologisk
logik. Det här jag tycker sker. Om vi tar den historiska eller den gamla typen av censur som existerade och som jag tog upp med Bradbury, så är det, den har ju ett puritanskt motiv. Eller vad man, ska säga. Man tycker inte om fula ord. En alkoholiserad gubbe är lite för känsligt, för man ska inte dricka alkohol.
Nej.
Så då är det hellre en sjuk gubbe, eller han är lite krasslig. Men här... vad det är nu, 60 år senare, så har liksom också den här postmoderna vändningen sprungit in i censuren. Mm. Och det innebär att då är det liksom, då är det som Foucault sa, att ord beskriver inte, eller vad han menar det här, ord beskriver inte bara verkligheten, den skapar verkligheten.
Ja,
så alla ord är liksom, och ord kan göra skada, och det är liksom, det är liksom, ord skadar så mycket på ett liksom, på ett jävligt invecklat sätt.
Ja.
Så den här dagens sensitivity readers har tänker jag, det är en annan, det är en annan grad av galenskap på något sätt. Eller det blir en slags galenskap i den här censuren som är svår att begripa. Liksom.
Men drivkraften kan ju vara likadan. Att man helt enkelt vill, på den tiden då så ville man skydda de här ungdomarna mot de här fula orden. För att det gör dem ogudaktiga. Mm. Och nu då så vill man skydda barn och ungdomar från de här hemska orden för att det är liksom förövarnas vokabulär. Mm. Det är väl likt egentligen
på det sättet liksom. Samma.
Men ingen verkar ju tycka om det här överhuvudtaget. Mm. Så jag blir ju lite full i skratt när så här, vad ska vi kalla det för, internethögerkanaler liksom går upp i taket över det här då, va? Mm. Jag tycker det är väldigt billiga poänger. Mm. För det här är, med tanke på hur reaktionen ser ut i Sverige, så är ju inte detta en höger- eller vänsterfråga. Nej. Utan det här är ju en fråga om att alla tycker det här är fånigt eller dumt. Mm. Och så finns det typ en handfull extremister som tycker att det verkar vettigt liksom. Mm. Så det är ju därför det är intressant att försöka komma på motiv och psykologi. Mm. Eftersom alla, i princip alla håller ju med om det här. Mm. Sitter in och pillar jag en Flemings böcker liksom. Mm. Och kommer du ihåg senast i Sverige, då var det ju Astrid Lindgren. Mm. Då bytte de ju ut Negerkung var det va? Mm. Och sen, för att det var, och det var ju också samma sak där, att då förstör man ju, för att det är ju Astrid gör ju ett skämt som barn förstår. För Astrids skämt är ju så här att det som Pippi säger är orimligt. Mm. Hur orimligt är det? Mm. Ja, han var negerkung i Söderhavet. Mm. Det kan han ju inte ha varit. Nej. Pippi är ju inte svart liksom. Nej.
Och, det är som när min pappa som litet barn sa, fick frågan. Ah, vad vill du bli när du blir stor? Liksom, jo, jag vill bli amerikansk negerboxare.
Ja, ja, precis.
Det är också, man talade så på 50-talet. Ja. Men det är också roligt eftersom han inte förstod begreppet överhuvudtaget.
Nej, men precis. Och då, men i det då, när man är inne och pillar det, då finns det ju vissa som kan tycka liksom att ja, men vi har en annan demografi nu, så det är väl onödigt att ha med.
Och det kan jag hålla med om.
Och det kan jag också hålla med om. Men frågan är om det är värt kostnaden. För om man, nu gläntar vi ju på den här dörren att börja revidera saker. Mm. Det ändrar ju, det är ju historierevolutionism blir det ju liksom. Ska man då beskriva, det finns ju massa saker liksom. Ska man då alltid framhålla att om man hittar ett svärd i en grav så är det en krigarprinsessa. Mm. Men om man hittar någonting som man inte riktigt, då mörkar man något annat av liksom. Eller ska man, förstår du vad jag menar? Ja. Det blir en skev historiebeskrivning, det är en hög kostnad.
Ja, nej, men exakt. Och du säger också, visst alla håller med om att det här är dåligt. Ja. Men de här, det finns ju en tendens i vår tid som ens har gjort det här möjligt. Det vill säga, du jobbar personer på det här. Det är väl ett av Storbritanniens största förlag. De tycker det här är helt normalt att skicka böcker till en sensitivity reader. Mm. Jag lyssnade också på ett program som Svenska Pen hade gjort där de gick igenom den här frågan. Och de var ju liksom, ja, de var väl coola då, för man ska inte bli för upprörd och sådär.
Nej,
va? Men de beskrev också, nej men vi har ju alltid folk som går igenom böcker och vad som kan vara lämpligt och bla bla bla. Ja visst, men det här är någonting, om jag ska vara helt ärlig så tror jag också att det här är en ganska feminin form av censur som skiljer sig lite från den puritanska censuren i USA som jag tog exempel på. För det här är ju någonting som, jag tror att de här sensitivity readers, jag tror att många av dem är kvinnor. Jag tror att många av dem på förlagen som applåderar det här och som börjar lipa när man ska ge ut typ hon som skrev Harry Potter-böckerna för att hon är liksom transfobisk eller någonting har de ju hittat på. Vilket hon inte alls är.
Nej.
Men alltså jag tror att det är Jävligt, en kvinnlig,
det är kvinnlig aggression.
Ja, det är kvinnlig aggression, tror jag. Då, återigen också mot den här rika vita mannen Dahl. Och så har man liksom, efter MeToo också har man liksom carte blanche på något sätt. Mm. Och liksom att göra sådana här grejer eller se det på det här sättet. Och att det är väldigt få män som vågar ta upp att det här är liksom en feminin aggression. Och att man då liksom kommer igenom en grej. Alltså, saken är ju den också, men när det kommer till Dahlsböcker, nu sa ju förlaget, det är inte bara vi ska ge ut Dahl i en classic Roald Dahl collection där vi inte har gjort ännu, men vi ska också gjut den nya utgåva. Mm, mm. Så återigen, då skulle alltså finnas en osensurerad version parallellt med en censurerad version. Vilket jag tycker är en jävligt dålig idé.
Och den är ju inte bara censurerad, utan den är ju också ändrad.
Den är ändrad.
Ja, vilket är ännu allvarligare. Ja. Men bara för att liksom vara lite noggrannare med det här med manligt och kvinnligt då. Mm. Och då skulle man ju kunna se det som att det finns olika psykologiska skillnader, men också fysiska skillnader. Att till exempel yngre kvinnor i skolmiljö eller liknande, de är ju inte, dels är de ju inte lika aggressiva som pojkarna, men de kan ju inte heller bemöta saker med våld och hot på samma sätt. Så då börjar man ju så här snacka mer skit och hugga varandra i ryggen och ha konstellationer och mobba ut folk och med väldigt mycket psykologisk terror liksom. Och det kan ju vara för då en nu pratar jag om stereotyper då såklart liksom, att det är inte så enkelt att alla kvinnor som jobbar på förlag håller på med den här skiten, så är det ju inte liksom.
Nej.
Och det finns säkert snubbar som gör det också men då skulle man ju kunna se det som att den manliga reaktionen på en sån här sak är liksom att fan vad mycket jobbiga ord är i den boken. Ja, men då väntar vi med den utgåvan. Mm. Då ger vi ut något annat eller liksom, är du med? Mm. Då är det så här, det är en stereotyp manlig reaktion. Mm. Eller så här, bara, vad fan är det för skit de skriver? Ja, då får jag skriva något bättre själv och så vidare. Men den kvinnliga reaktionen är mycket mer så här gråzons reaktion där man kanske filar mer och liksom, är du med hur jag tänker? Mm. Att det är så här, att bara istället för att skita i en bok, istället för att skita i och ge ut en bok helt, då kanske man ändrar några ord. Mm. Inte det, förstår du vad jag menar? Mm. Att det är det försiktiga svaret.
Mm. Men jag
det är inte, det är det försiktiga aggressionen, det smyger fram liksom. Mm. Typiskt femi liksom.
Ja, det är femi, jag tänker också på, jag hade ju en tanke som jag nu har i och för sig reviderat och sen så kommer censurera lite. Det vill säga att de som censurerar häxorna är också häxor.
Ja, men det tror jag.
Och det är liksom, min tanke då är att det finns någon en negativ feminin princip när en kvinna eller en moder liksom förhindrar och stoppar grejer och liksom
skyddar
för mycket, döljer. Barnet får inte röra sig för långt här. Nej, du får inte undersöka det. Det äventyret är inte för dig, Olle. Du måste vara här med mig så att mamma kan hålla dig riktigt, riktigt.
Är det inte bättre att vara här och krama mamma än att vara där det är otäckt?
Ja, där är det otäckt. Det? Ja, precis. Så man ska skydda till varje pris.
Oj, blev du ledsen nu? Ja, men kom hit och krama mamma då. Då ska vi inte titta på den hemska gubben mer.
Och ni får aldrig säga att Olle är tjock även om han är tjock.
Nej,
och sådär. Ja. Liksom, nej, det är bra. Du kan vara vad du vill. Och liksom,
det är någonting. Det är det hyperfeminina. Uh-huh. Men att de blir häxor.
Det är negativ femininitet.
Ja, men de blir ju det på det sättet också. Jag tror... Det finns ju undersökningar också. Konservativa kvinnor är ju mer attraktiva än liberala kvinnor. Det finns ju hur många sådana undersökningar som helst. De är snyggare liksom. Mm. Det tror jag också är en sån viktig grej som är... Det här är ju såklart inte särskilt PK. Men jag menar, det är ju inte så kul att vara typ en gräslig kvinna, en häxa. Mm. För du är ju rökt. Mm. Du kan ju liksom, vi män, vi kan ju komma undan liksom. Är man lite så här halvtaskig och har en konstig näsa, så är det bara att ha en högre lön. Mm. Men det funkar inte riktigt så för kvinnor. Mm. Och då tror jag att mycket av den här typen av saker är också en sån hämnd mot världen liksom. Mm. Att man tycker det är orättvist. Man gillar inte att Roald Dahl var så jävla bra. Varför skrev inte jag så bra? Eller varför är liksom... Är du med?
Mm. Nej, precis.
Tror att de är fula och tjocka, de här censurkvinnorna.
Sensitivity readers.
Ja, jag tror att de har konstiga finnar i hela ansiktet.
Jag tror inte de är attraktiva.
Nej.
Nej.
Och det är såklart väldigt provokativt att säga det. Men jag tror fan det ligger någonting i det. Det är ju liksom de jag har träffat som har de absolut sämsta åsikterna i hela mitt liv. Mm. När det kommer till damer. Jag har ju ofta varit freaks liksom. Ja. Om jag ska vara helt ärlig.
Men jag tror också, jag kommer ju tänka på häxor. Vi har ju talat om häxor tidigare. Och jag drog ju paralleller mellan idén om om safe space. Mm. Trygga rum och sådär. Mm. Och liksom,
som witch circle.
Och parallell mellan safe spaces och magic circles. Mm. Och liksom... Och så funderar jag lite på de här sensitivity readers då, de försöker ju på sätt och vis skapa ett safe space.
Mm. Ja,
men jag tror deras psykologi, de som försöker göra det, de är antagligen de är lite det de gör är ju liksom skenbart gott då. Mm. Men ett safe space förstör ju på samma sätt som mamman som förhindrar barnet att undersöka världen, va? För världen är inte safe space. Låt mig beskriva det liksom. Så de är häxor i det nästan på samma klassiska vis. Alltså de som håller på med safe spaces och vill liksom trygga världen mot allt ont. Mm. De är det på samma sätt som i någon bemärkelse som häxan i Hans och Greta liksom. Men det här huset är jättefint för det är gjort av pepparkaka och liksom godis. Det är jättetrevligt att vara i det huset ett tag. Men till slut så äter de ju upp dig.
Du blir fet och uppäten där, va?
Du blir fet och uppäten.
Kalypso.
Cirke.
Ja, precis. Och så vidare. Men okej, jag köper den här idén. Men det jag tror är viktigt att tillägga här också, det är att liksom moderns beskyddarmekanism då, eller någonting i den stilen. Den är ju grund och botten jättebra. Mm. Men den måste ju behandlas med faderns roll. Där han sparkar barnet i röven. Ut och lek med det. Mm. Så att den balansen sker ju här mellan man och kvinna. Mm. Att kvinnan bara, åh nej, ta det försiktigt, det är läskigt där ute. Mannen, ut med dig, spark i röven. Mm. För att om bara mannen får hålla på, då dör kanske ungarna. Mm. Men om bara kvinnan får hålla på, då förtvinar ungarna. Precis. För då blir de aldrig förlösta. Men den balansen mellan det, det är ett ganska skickligt sätt om man ser det rent evolutionärt. Ja. Så här, hur ska naturen balansera uppfostran? Mm. Det är en ganska intressant fråga. Hur balanserar naturen saker för att få rätt nivå på det? Jo, man gör det genom att ha två olika krafter som drar åt olika håll. Mm. Och då kommer du få en balans.
Ja.
Och det vi ser här är är potentiellt sett den feminiserade miljön inom förlagsbranschen som bara blir the terrible mother. Liksom.
Bara blir
och det är det du är inne
exakt.
På.
Exakt, det är det jag är inne på också. Men... Erik Neumann, psykoanalytiken och jungianen, han tar upp det också, det här med mamman, den överbeskyddande modern och sådär. Hon blir ju, den överbeskyddande modern blir ju en terrible man, det blir ju liksom den här hemska jävla morsan som då förhindrar barnet från att ge sig ut i världen och att ge sig ut i den patriarkala världen där kulturen existerar, där man blir en del av kulturen då. Då får man aldrig uppleva det liksom. Och då hatar man patriarkatet och det är liksom, då förstår man inte vad kultur är riktigt. Men mamman kan också, han beskriver också att för att barnets jag eller ego ska utvecklas så måste hon låta barnet gå fritt eller röra sig fritt. Och det måste släppa bandet, kapa navelsträngen. Och då måste hon bli lite av en witch i barnets ögon.
Mm,
för det är ingen god morsa.
Nej.
Men barnen måste förstå att mamma är en jävla häxa. Så nu skiter jag i henne liksom. Nu släpper jag hon. Hon är en bitch.
Hon kommer liksom bara trycka i mig bullar. Och ja, så är jag... Sen är jag 30 och tjock, bor med mamma och äter massa bullar. Ja. Det är det som händer liksom. Ja. Och det är ju... Men det här är alla, det här är det sjuka, Andreas. Det här har ju alla alltid vetat. För man pratar ju om så här, mammas lilla pojke. Är du fortfarande mammas lilla pojke? Och så. Mm. Det här är ju, det här tillhör ju liksom våran... vad ska man säga? Det här tillhör våran folkkunskap. Det här vet alla om. Att man kan inte ha barn för mycket med bara massa mammor. För då blir de helt överbeskyddade och konstiga. Mm. Men det här är...
Ja, men det har väl blivit tabu att tala om det här.
Ja, det har blivit tabu för att alla håller på att skilja sig. Ja, så pappan är inte där. Nej, och det är ingen som vågar säga att det är dåligt för barnen. Nej, precis, det är därför det är tabu. Ja,
precis, det är ju jävligt ont naturligtvis.
Exakt, det är klart det är det. Ja, nej, men då... Då ska man bara mysa och allting ska vara så jävla bra. Bara, ja, lycka till. Det är då vi får det här liksom.
Ja, men då är liksom, okej. Okay, det här mamman som har en känsla för vad som är bra. Blir ju den här häxan som släpper barnet fri. Eller i barnets ögon. Och så hon, det är liksom, hon kan inte skydda barnet hela tiden. Barnet måste utsättas för faror. Hon inser det. För att barnet ska bli anatomi. Så den häxan, den häxrollen som en vettig morsa måste ha, ställer ju också då Neumann mot den sanna häxan som är den här Hans och Greta häxan som liksom skapar den här
kidnappar Odysseus. Så istället för att Odysseus åker hem och tar hand om Ithaka så är han bara på någon jävla ö hur jävla länge som helst. Ja.
Men det är det, ja, men då har vi ju kommit fram till det. Alltså de här jävla puckorna som censurerar Roald Dahl, som jag tror oftast är kvinnor. Om jag ska vara helt ärlig, jag tror att det är kvinnor.
Det går inte att förklara det här med manlig psykologi.
Nej, det gör ju inte. Nej.
Men det kan också vara feminiserade män.
Ja, det kan vara det. Någon kanske. Men jag vill låt säga att det är 20% män då, som kanske är sensitivity readers. Men det är ju någonting. De har ju fastnat i... De har fastnat i det här, den överbeskyddande rollen. De har ju inte...
Nej, men de
har
ju
inte gått vidare.
Ofta är de ju barnlösa. Så då är ju hela samhället barnen istället. Mm. De överkompenserar ju. Så de övergeneraliserar. Så plötsligt ska ju alla beskyddas. Det är ju det de håller på med liksom. Det är ju helt vansinnigt.
Det som jag är orolig för är att det, liksom, jag tycker det finns en... Dels tycker jag att den här sensitivity reader är parasitär. För man utnyttjar en annan. Man tror att man är kreativ då när man går igenom de här böckerna av genier. Jag tror också, som vi var inne på, att det är en form av sadism att gå in och pilla på det här sättet. Det är liksom,
man vill trycka dit de här vita gamla gubbarna.
Ja, precis. Det är djupt obehagligt. Jag tycker det är djupt obehagligt. För jag tror inte, jag tror nämligen inte att... Även om folk skriver i tidningen att liksom, aha, det här är dumt och sådär. Mm. Så tror jag de underdriver faran med det här. Om det här är så sanktionerat som jag tror att det kanske är på sätt och vis. Eller, för det är... det känns som det här kan... upplever det som dekadent nästan. Mm.
Men mycket av det här kan ju också vara liksom, man ska ju inte överdriva heller, man ska inte överdriva psykologin om det kan ju handla mer om kontext också. Att någon chef på ett förlag sätter upp någon målsättning om hur de ska vara woke. Mm. Och så plötsligt så börjar folk liksom roleplaya i den här kontexten och börjar hitta på såna här saker för att det är det som gynnas i den här miljön. Så plötsligt så sitter någon och är sensitivity reader som inte har något eget intresse av det. Och det är ju så sjukt också liksom att många som hamnar i de här självcensurerade och i förlängningen självcensurerade är ju första steget och sen censurerande för andra personer. Många som hamnar där, de är ju bara fega. Det är bara fega uslingar. Det är ju som gillar sin lön. Det är ju det det är. Det är en viktig sak. Jag hörde Jordan B. Peterson prata om det också. För han anklagar folk för att vara fega. Han menar att akademiker som ställer upp på all jävla bullshit bara är fega liksom. Han sa inte detta, men jag säger detta nu. Jag tror att det är en jävligt viktig sak att ta upp och prata öppet om. Att det är fega uslingar. Ja, men säg nej då. Sitt inte där och ändra i Roald Dahls bok. Det är fega jävel. Säg nej då. Alltså det är en ansvarskänsla här va. Och det har också gått ut tiden. Att, när hörde du någon...
Men de har ju fan ingen civilkurage.
Nej, exakt. Men när hörde du någon senast anklaga någon sån här idiot för att bara vara en jävla feg usling?
Ja.
Jag gillar det. Ska jag börja med det igen? Ja, liksom... ja.
Nej, men jag tycker det finns många obehagliga eller otäcka aspekter med det här. För det är nämligen, man ger ju också ett jävligt skevt budskap till kommande generationer av författare, poeter, essäister, barnboksförfattare. Att, nej, men det är liksom...
Använder du fel ord så tar vi bort det att du har dött.
Ja, precis. Ah. Det är ju det är liksom, det är någonting som... Det skorrar jävligt illa, eller vad man ska säga. Det finns något där som är djupt. Dels är det kränkande för skapandet eller för fria skapandet. Det är liksom, det eroderar någonting, känner jag. Och det har folk inte tagit upp. Det förstör förtroendet man har i samhället för att vi har respekt för yttrandefrihet och liksom, ja. Det fria skapandet.
Och, men en annan sak där också, det är för Foucault har ju varit inne på det att han har i och för sig sagt så mycket olika grejer så det går ju, man kan tolka det hur man vill. Men Foucault har ju specifikt sagt att han ser text som något förändligt. Att man ska gå in i att texten alltid ska förändras och uppdateras och att, och att det inte finns en riktig auteur utan alla kan bara ändra och så här då, va? Och det tror jag också är inbyggt i den här grejen att man, att för jag tror att Roald Dahls böcker för dig, de är heliga. De är heliga i den bemärkelsen att man får inte ändra. Det är en helig sak. Man kan inte bara kladda i en bibel. De är heliga. Men om du inte längre ser dig in i detta, i de här kommissäringarnas psyke. Ingenting är heligt i deras värld. De har spolat, det finns inga heliga saker. Och då är inte heller de här böckerna heliga. För de har tappat det. De har ingen känsla för helighet. Liksom. Och det tror jag är farligt. För om tillräckligt många personer inte har någon känsla för spiritualitet och helighet. Då har vi Sovjetunionen.
Ja, men som var också var en religiös konstruktion. Eller som var, liksom, som var med tre gudar som var Stalin, Lenin och Marx.
Eller förstår du, jag har aldrig köpt den hypotesen, men jag vet vad du syftar på. Men jag tror att
deras ersats för att gå in i en slags hysteri liksom är ju den här ideologin.
Ja, människans antenner för helhet kommer ju inte bara sluta fungera.
Nej, det är det.
Men däremot så...
De är heliga när de gör de här fina ändringarna i Roald Dahls bok. Då får de en nåd, eller?
Nej, det tror jag inte. Det var inte min poäng alls faktiskt. Men hade du något mer där med häxorna att tillägga?
Ja, nej, men jag tänkte också... jag lyssnade ju på This Jungian Life, en bra podd. Där tre jungianska analytiker sitter och diskuterar olika frågor. Så lyssnade jag på det avsnittet om häxor. Och då fick jag liksom, då tänkte jag, vad som är en häxa, vi har lite olika syn på det då. För de menar att liksom, men även konstnärerna är en häxa, en liksom gränsperson, en gränsvarelse. Som häxan är liksom, jag tror att häxe betyder fens på, eller så, staket på tyska. Okay. Så de menar att det är liksom den här häxan är mellan världarna.
Där tappar de mig.
Ah, okay. Men så liksom, och så säger han en av dem i programmet så där, kulturer som kontrolleras av starka fascistiska regeringar, i de kulturerna är konstnärer, arresteras konstnärer, kontrolleras eller tvingas försvinna. För de introducerar någonting tumultartat i kulturen. Ja. Någonting som tillhör det omedvetna.
Då frångår de Jung och Erik Neumanns syn med liksom det extremt feminina där. Utan då handlar det mer om vilka man till exempel bränner som häxor och så vidare.
Precis. Då är det mer om historiska. Förtryckande styren kontrollerar häxor genom att försäkra sig om att de kontrollerar allt som hamnar i offentlig media.
Mm.
Och då är ju Roald Dahl den här häxkaraktären i deras tankegången. Så det blir ju fel då.
Då är alla häxor.
Ja, precis. Alla rebeller är häxor. Ja. Då är det liksom häxan.
Jag tror de blandar ihop, som jag sa, det. Att det ena är att bli behandlad som en häxa eller vad vi historiskt har tyckt är häxor.
Mm.
Och det andra begreppet, det är Jung och Erik Neumann. Och även i antik litteratur och så vidare. Mm. Till liksom Kalypso och så vidare. Det står väl lite i Iliaden eller i Odysseen. Där står det ju inte att Kalypso just är en häxa.
Gör du inte det?
Jag tror inte det. Mm. Nej. Utan det är inte det begreppet.
Nej, det är inte,
utan det är liksom Jung och kompani som läser in att det är det hon är. Ja. Liksom. Jag tror inte hon är beskriven som det.
Men är det inte Kalypso som förvandlar Odysseus män till gris?
Jo, det är det.
Det är det. Det är jävligt häxaktigt.
Jo, jag vet. Men vad är det? Det är mer en trollkvinna då, eller någonting kanske. Ja, skitsamma.
Trollpacka.
Men så jag vet inte riktigt. Det blir väldigt förvirrande med den tolkningen. Men jag skulle säga att när det kommer till de här som är villiga att gå in och ändra gamla böcker och så vidare, så är ju det är ju en väldigt konform sak att göra.
Mm.
För då tror man att det är det här, då tror man att jag har ju bättre syn på normerna nu än vad Roald Dahl har och så vidare. Så jag skulle säga att det är liksom extrem konformistisk sak att göra.
Nästan kryptofascistid,
skulle
jag säga. För jag läste på om definition om fascism. Och Adorno hade den auktoritära personligheten här, skriver han. Att det är ju dogmatism, rigiditet, en oförmåga att tolerera tillvarons mångtydigheter. Det är också det som liksom, då reagerar de, tror jag, också på det som är ambivalent i barnlitteraturen. Det som är liksom, vad ska jag tycka om det här? Det här är nog problematiskt. Säger de ju, allt som är provocerande, det är problematiskt.
En sån här känslighetsläsare, eller vad kallar det som för?
Känslighetsläsare.
Ja, en känslighetsläsare då, som ska läsa böcker och se vad som är känsligt.
Ja.
Är det så då att då måste ju såklart de ha alla identitetspoäng som finns.
Mm.
Så då måste ju det vara en lesbisk eskimo som saknar en arm eller någonting, antar jag. Eller hur?
Just som vem, är den så.
Precis. Så då ska de tolka detta utifrån sin intersektionalitet då för att kunna avgöra om det här är känsligt. Liksom. Ja. Det är en jävligt dålig idé. Det är fruktansvärt dåligt. Det är en komisk dålig idé. Ja. Men jag måste säga.
Det är ju liksom, det är ju som en dystopi. Det är ju 1984 på något sätt. Det är ju någonting dystopiskt och läbbigt. Man ser ju den här. Jag fick ju jävla ovibbar när jag läste om det här. Sensitivity reader. Det låter som något som Bradbury hade kunnat titta på. Liksom.
Ja, verkligen. Men jag hade en idé där. Och det är lite att jag har tänkt en del på detta. Vad konsekvenserna av detta är.
Mm.
Och ett sätt att se det på är att det här bara blir värre. Att det är mer och mer censur och konstigheter.
Mm.
Det tror jag inte riktigt. För att de flesta verkar reagera väldigt illa på detta.
Mm.
För de flesta är det fortfarande alldeles för heligt att gå in och... ska du liksom... Du vet, du kan ju tänka dig vilket ramaskri det är om man börjar pilla i Tolkiens böcker eller någonting. Mm. Jag tror inte man kommer göra det.
Mm.
Jag tror inte det kommer bli värre. Det som jag däremot tror är att... På samma sätt som när man i svenska skolan har hållit på med massa dumheter.
Mm.
Dumma idéer. Och när de här personerna, när man plötsligt har en person som kallar sig för sensitivity reader och så vidare. Mm. Det jag tror händer, det är att man skapar istället en väldigt bred opinion i samhället mot de här sakerna. Mm. Så det kanske är bra att de här extremisterna visar sitt fula ansikte. Mm. Då kan ju folk säga, okej, men tycker du Greta är vettig? Mm. Nu blir hon gripen igen. Mm. Alltså förstår du vet...
Hon är ingen idol längre. Nej. För de unga flickorna.
Nej, men du, hon har ju aldrig varit. Nej, det är ju boomer som gillar Greta. Liksom. Ja. Och folk på DN också. Ja. Typ 30-åringar på DN och, och 70-åriga tanter. Liksom. Ja. Men så det jag menar är att man ska ju vara ganska nöjd med det. Att de visar sitt fula ansikte.
Att det sker öppet,
ja. Ja, precis. Så här, om du vill hålla på med identitetspolitik, om du tycker att det är roligt, om du tror att det har med vänster att göra, du får gärna tro det om du vill. Mm. Många verkar ju tro det. Mm. Om du gillar de här grejerna, okej, men kolla nu här. Nu visar de sina fula ansikten. Mm. Vill du vara med i det laget? Vill du vara, vara med i lag woke? När de
som
beter sig.
Som har fascistoida tendenser.
Ja, precis. När det sitter någon sån skitkonstig as, förmodligen skitful kvinna på något förlag och börjar pilla i Roald Dahls bok. Mm. Vill du vara med i hennes lag? Mm. Liksom.
Ja, eller, sexigt,
eller, eller vill du vara på den ljusa sidan? Mm. Som inte,
som inte
förstör hela. Ja, så jag tror att detta är liksom, jag tror det är lugnt. Men jag håller med dig om att det är väldigt otäcka tendenser. Men jag tror inte det här, jag tror att det här inte går att sälja in till folk. Jag tror inte att det finns någon acceptans för detta. Jag kanske är naiv, men jag tror inte det.
Så man kan, nu är det lite som att man stoppar Olle i grind eller vad man ska säga.
Ja, men det,
vad säger man?
Ja, men till exempel om de inte hade gjort väsen av sig. Mm. Och hållit på liksom, till exempel när de plockar bort böcker på bibliotek och sånt som inte märks. Mm. Det är mycket farligare. Mm. Mm. Men när folk ser vad det här är. Mm. Ja, men de är inne och pillar i Roald. Liksom, det finns ju inte en normalt funtad person i hela samhället som tycker det här är okej. Mm. Du hittar ju såklart en handfull typ på Södertörns universitet som tycker det här är lysande. Mm. Men de flesta är inte någon knäpp jävla Foucaultian. Mm. De flesta är inte det. De tycker bara det här är ju konstigt. Mm. Och liksom, ska de ändra James Bond nu? Liksom? Mm. Fan, vad är det liksom? Sluta. Mm. Så är min... Jag kan ha fel, säger jag. Jag kanske är naiv. Men det är vad jag tror. Att det här går inte att sälja in. Liksom. Det är så här... Det ligger för nära, du vet, bokbränning och... det ligger för nära alla de här sakerna, liksom. Mm.
Ja, det är ju censur.
Ja. Och det här är fan ingen vänster-höger-fråga heller. Jag tycker det är viktigt. Mm. Varför ska det göras till... liksom, är det är ju inte det, eller?
Nej, jag tycker det, alltså, de här ändringarna är så skeva att jag inte kan... Jag ser inte den vänster-höger-polariteten i det här. Nej. Det är ju ideologiskt.
Identitetspolitiken är ju mer utbredd på vänstersidan. Men
ja, också storföretagen har ju anammat den ideologin för att kunna sälja varor.
Frank Både hade nog inte gillat det här heller. Liksom.
Nej, jag tror verkligen inte det. Nej, det är inte kommunistiskt i klassisk bemärkelse. Det är något annat, men det är också så... Det är också så skruvat och manipulativt. Så bara det tycker jag är väldigt...
Precis. Vi får väl se. Jag bet mig i tungan tidigare när vi pratade. För att jag får bita mig i tungan. För när vi diskuterar identitetsrelaterade problem. Mm. Så är det lätt att också prata så här att... Ja, men då sitter vi och pratar om det och vi är typ två män och bla bla bla. Man får liksom bita mig i tungan för man hamnar där i tankarna.
Aha,
det, har ingen, det är ju det som är grejen, att det liksom har ju ingen betydelse överhuvudtaget egentligen vem det är som håller på med de här grejerna. Mm. Utan det är ju bara att det spelar ingen roll vem som argumenterar om det, och det spelar ingen roll vem det är egentligen heller som ändrar i böckerna. Mm. Det är liksom argumenterna och handlingarna sker utanför folks identiteter. Liksom.
Ja, jag riskerar väl att framstå som jävligt misogyn nu, men jag tänker ändå, det ger ändå en förklaring, kanske en psykologisk förklaring till deras incitament, de som gör det här, om man liksom försöker bygga upp en struktur eller en tankestruktur.
Men jag tror om man har problem och går runt och tror att folk är misogyna och har det i sin begreppsvärld, då tror jag man slutar lyssna på oss för länge sedan. Så jag tror det är liksom det är ett självsanerande problem.
Ja,
så att säga.
Ja, det är det.
Ja, ja, men
vi ska göra lite reklam också, precis, för Stoppendal och Sundfält Cinema.
Ja.
På Substack.
Precis.
Där vi ser filmer och kommenterar dem.
Mm. Ja, och det är stopendalsundfelt.substack.com.
Yep.
Och vi har en prenumerationsavgift som man kan välja att betala om man vill stödja det vi håller på med. Mm. Även den här podden.
Mm.
Och då får man lite videos på köpet.
Mm.
Eller så kan man skapa ett konto och så är det gratis.
Mm.
Och så ser man de första 4 minuterna på varje avsnitt eller någonting. Det kan ju vara så också, vi håller ju på att bygga upp det här nu. Så det kan ju vara så att det är en kvart gratis där i framtiden.
Ja,
vi, alltså, det går att justera. Alltså, alla såna här parametrar får ju, det är iterativ experimentation liksom. Mm. Men vi har flera avsnitt i pipen också. Vi inriktar oss mycket på riktig cinema, riktig film.
Mm. Och så kommer vi ut med ett nytt avsnitt om kanske en vecka eller två.
Ja, vi tänkte ju att det ska vara en månad mellan dem. Mm. Men eftersom vi redan är klara så kanske vi kan släppa det lite tidigare också. Mm. Jag vet inte riktigt. Jag hade ju en idé där också som jag kan lyfta med dig nu.
Mm.
Och det var ju att vi skulle ju kunna prata om när vi hade en filmförening. Och bara göra ett kort poddavsnitt och lägga där också.
Ja,
så att vi kan ha lite annat filmrelaterat innehåll som vi bara bandar in. Som inte behöver vara video.
Ja.
Då kan vi göra en kort liten podd där och prata om när vi hade filmförening i Göteborg och vad vi kollade på då och sånt. Ja.
Och vi kanske inte ser en hel film ibland utan väljer lite olika.
Ja. Men tanken är ju att
kläder i film, så kan vi ha olika filmklipp med kläder från olika.
Precis.
Och tala akademiskt.
Så det kommer dyka upp mer grejer där. Just nu ligger ju det bara en film uppe. Ja. Och det handlar om Mamma Roma som gjorde Pasolini. Men det kommer ju dyka upp mer material där hela tiden.
Absolut.
Jag har också föreslagit för Andreas att vi kanske ska skriva något kul.
Mm.
Det är ju väldigt bra på Substack att lägga upp artiklar också.
Mm.
Allting handlar ju om tid.
Ja.
Liksom.
Ja,
yes, ja. Men det var det. Tack så mycket Andreas.
Tack.
Vi hörs snart igen.
Yep.